om vi inte kan prata om det här, om vi inte kan föreställa oss det, om folk blir rädda så fort man säger att vi inte har tillväxt, då är det väldigt svårt.
Det är som att släppa en bomb inne på Elgiganten ungefär och sen gå in där efteråt. Hade man provat att koppla in någonting så är jag inte förvånad om vissa saker fungerar.
Överallt i tidningar, tv och på radio hör vi om BNP-tillväxt. Den är ett av samhällets absolut viktigaste mål och den påverkar våra liv i grunden. Ekonomin måste växa. Och det har den också gjort. Sen 50-talet har Sveriges ekonomi mångdubblats och våra liv har förbättrats avsevärt. Men kan ekonomin, till skillnad från nästan allt annat, växa i oändlighet? Hur många fler prylar och tjänster behöver vi? Och hur blir våra liv annars? Ett Sverige utan tillväxt är otänkbart för många och påstås innebära kaos och konflikt. Men måste det vara så? Eller är det möjligt att ha andra mål? Forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt består av ett gäng forskare som samlats för att undersöka vad som händer om den ekonomiska tillväxten avstannar. Och hur Sverige kan se ut om målet inte längre är just tillväxt, utan istället att människor och miljö ska må bra. Resultatet blev 4 scenarier eller framtidsutsikter som vi kikar närmare på i den här podden. Hur kan våra liv se ut då? Har vi råd med vård och skola? Vad jobbar vi med? Vad äter vi? Vad tänker vi? Och vad gör vi på fritiden? Du lyssnar på Framtidsutsikter, en podcast där vi i de olika avsnitten reser till en framtid bortom BNP-tillväxt. Men i det här första avsnittet tar vi avstamp här och nu, idag.
Nu kommer det ett badkar också. Håll. Precis, håll för öronen. En vanlig grej som kommer, badkar. När folk byter ut så slänger man det gamla. Men oftast, det är liksom inget fel på det badkaret heller.
Men det är den här renoveringstrenden kanske?
Ja, precis. Det är inte så snyggt då, tycker man det. Man vill ha något mer, lite finare. Bubbelbad eller...
Ja, då kastar man ut 80-tals badkaret.
Det är sån här, gamla liksom som har blivit moderna igen. Som står på fina fötter.
Det blåser in över hamnen i Malmö idag och fiskmåsarna ser nästan ut att tappa balansen när de flyger över gråa plåttak och svarta skorstenar. Tillsammans med Erik Andersson som arbetar här på återvinningscentralen står jag på en avsats ovanför en gigantisk blå container med metallskrot. Vi ser några cyklar, en skrivbordsstol, flera lampor och numera ett badkar. Fina grejer som väntar på att smältas ner.
Det kommer ju aldrig återanvändas eftersom det hamnar i denna containern tyvärr, utan metallen tas ju om hand. Men du kan ju tänka dig själv, alltså, det tas ju rätt mycket energi liksom för att gjuta om ett sånt badkar ju, till exempel, istället för att det används.
Så här en fredagsmorgon är här en hel del bilar med släp fulla av prylar. Borta vid träcontainern står en gubbe i keps och lassar i vad som ser ut som ett gammalt plank. Och här vid metallskroten flyttar vi på oss för en kille som konkar fram ett skrivbord med metall under rede.
Det hade ju kunnat passa i vilket kontor som helst egentligen.
Ja, det ser ju skitfint ut. Ja. Hur många såna här containrar blir det liksom om dagen?
Ja, en dag som denne så blir det väl bara den här kanske en halv till liksom.
Men är det liksom hela Malmö samlade metallavfall då?
Nej, det funkar inte riktigt så. Det finns ju väldigt mycket mer metall än så här i Malmö, för att många företag, när de gör sig av med sina metall, då lämnar de ju till en skrotfirma. Så det här är bara en liten del av allt. Det finns mycket mer.
Men du, Jörgen, händer det aldrig att du ser något fint där i som du bara vill ha och tar upp?
Ja, det händer ju många gånger om man ser fina saker, men när någonting är lämnat här, då klassas som ett avfall och då har vi ett ansvar att ta hand om det, så att därför så låter vi ingen få plocka fritt här heller. Vi kan gå vidare, ska jag visa det också, ja. För vi har det som finns i nästa fraktion vi har här borta då, sängar, soffor och fåtöljer. Vi kan titta ner i den så ska du få se i alla fall.
Erik och jag vandrar framåt mot nästa stora container. Här ligger flera sängar, både lite äldre och några som ser helt nya ut. Och så några helt okej fåtöljer. Snart kommer de att tugga sönder av en maskin så att träet och metallen kan delas upp. Metallen smälts medan träet eldas upp. Snart är de borta för evigt.
Om du tittar längst bort så ser du en skinnsoffa där borta. Och den ser ändå ut att vara rätt så fin faktiskt. Jag vet till och med vad det är för en. Det är en sån här IKEA Kramfors skinnsoffa. Jag vet inte vad de kostar nya. De kostar kanske 8-10 000 eller något sånt. Och jag kan ju berätta det för någon då liksom, att den här hade du kunnat sälja och få betalt. Men när de väl är här är det för sent.
Varför det?
Därför att de slänger inte upp den på släpet och kör hem den igen. Inte när de liksom har tagit sig den här tiden liksom till att planera och köra hit, packa upp på släpet. Köra hit ska precis lämpa av den. Då känner folk att de hellre blir av med sitt bekymmer.
Liksom, har du observerat hur folk ser ut när de slänger så här fina grejer? Liksom? Ser de ledsna ut eller?
Nej, egentligen inte. Oftast är folk faktiskt rätt glada. Framförallt när de kör härifrån. Folk som har kommit hit, de känner att de har ju liksom tagit hand om sitt avfall så att säga. Kört hit, lämnat på ett ställe där det ska tas om hand. De har blivit av med sina bekymmer. De hade där hemma i förrådet eller på garageporten eller var, i garderoben eller var de nu hade det. Och sen är de ju glada och nöjda när de kör härifrån.
Idag slänger vi dubbelt så mycket prylar och material som för 40 år sedan. Och fortsätter utvecklingen så kommer dagens avfall att ha fördubblats om bara 15 år. Det är oerhört mycket skräp. Och vår planet blir allt klenare i samma takt som vi köper nya grejer och slänger de gamla. Ändå berättar Erik att vi ser nöjda ut när vi får dumpa av några prylar på tippen. Men hur blev det så här? Det diskuterar Erik och jag senare i det här avsnittet. Men först ska vi dricka kaffe på ett trångt studentcafé i centrala Stockholm.
Alla tågstationer som inte längre heter stationer utan resecentrum, där är det påfallande ofta väldigt ont om utrymmen att sätta sig ner och vila utan att betala någonting för sig. Det finns väldigt gott om kaféer, restauranger, shoppingmöjligheter. Men vill man bara slå sig ner och läsa en bok, då har man ofta lite svårt att hitta en plats.
Mikael Malmeus är nationalekonom och miljöforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och med i forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt. Samtidigt som han rör runt i sitt kaffe med mjölk berättar han om hur våra liv och vårt samhälle idag är präglade av vår förväntan och strävan efter ekonomisk tillväxt, ökad produktion och konsumtion. Resecentrum är ett exempel, reklam ett annat.
Man lägger 60 miljarder om året på reklam i Sverige, lika mycket som vi lägger på skolan. Så att vi får i oss i stort sett lika mycket uppmaningar om att konsumera som vi får kunskaper om hur vi ska bygga en bättre framtid. Det är ju inte för att folk vill ha reklamen, utan det är snarare för att företagen så hemskt gärna vill att vi ska köpa deras produkter.
Projektet Bortom BNP-tillväxt består av ett helt gäng forskare och experter inom olika områden och från olika universitet och institut runt om i landet. Några av dem träffar vi i den här podden där de berättar om sina expertområden. Forskarna har samlats för att undersöka vad som händer om den ekonomiska tillväxten avstannar och hur Sverige kan se ut om målet inte längre är just tillväxt utan istället att människor och miljö ska må bra. Men vad betyder då egentligen BNP och vad är egentligen tillväxt?
Det är ju inte riktigt samma sak som mängden varor och tjänster utan det är just det ekonomiska värdet av varor och tjänster som vi köper och säljer.
BNP, eller bruttonationalprodukten, är alltså värdet på allt som köps och säljs i ett land, typ Sverige, under en tid, typ ett år. BNP-tillväxt får vi när vi köper och säljer varor och tjänster till ett lite högre värde i år än vad vi gjorde förra året. Måttet togs fram av ekonomer strax före andra världskriget och det var då lite oklart vad det skulle användas till. Vissa tyckte att det behövdes för att se hur bra ekonomin fungerar, medan andra tyckte att det behövdes ett sätt att utvärdera vårt välmående.
Det var en diskussion på 30-talet om man ska ha med till exempel militärutgifter, om man ska ha med börsspekulation, om man ska ha med reklam och sånt där. För det är ju egentligen inte ett mått på välfärd. Så enligt vissa skulle man inte räkna det, utan man skulle bara räkna sånt som faktiskt är bra.
Alltså man ville då få det till att bli ett välfärdsmått genom att sålla ut sånt som var dåligt.
Ja, vissa ville det. Man kan säga att de som ville ha det till ett verktyg att styra ekonomin, det var de som vann. Eller det var liksom det som det blev.
Det var det som det blev. Icke ett välfärdsmått utan ett sätt att kontrollera hur det går för landet. Om företag och fabriker har fullt upp att producera prylar och tjänster eller om de står still och behöver satsningar för att komma igång. Och för att kunna göra det på bästa sätt uteslöt sånt som inte handlas på en marknad, till exempel allt som vi gör där hemma och som vi inte säljer.
saker vi gör som odlar hemma i våran trädgård eller tar hand om våra egna barn och sådana saker, det går ju inte in i BNP.
Måttet började användas på allvar efter andra världskriget och det var också då som man införde politiska mål om att storleken på ekonomin skulle öka. Vi skulle ha en årlig BNP-tillväxt. Sen dess har Sveriges ekonomi blivit nästan 5 gånger större och sen 80-talet har den fördubblats.
Vi som lever idag konsumerar mycket mer varor och tjänster än vad de som levde för 30 år sedan gjorde. Vi reser mera, vi har mera prylar. Även fast datorerna inte blir dyrare så byter vi dator varannat år, vi byter mobiltelefon varannat år. Jag tror inte att folk byter telefon särskilt ofta för 30 år sedan.
Ibland påstås det att BNP ökat för att vårt samhälle har utvecklats och att det därför är tecken på någonting bra. Men Mikael menar att teknisk utveckling är någonting annat.
En dator idag kostar inte mer än vad en dator kostade för 15 år sedan, men de är otroligt mycket bättre. Men just det att de inte kostar mer, det gör ju också att deras bidrag till BNP ökar inte. Så att enda anledningen till att vi får ökat BNP, det är när vi konsumerar fler saker eller dyrare saker.
Så det här begreppet som vi hör så mycket om handlar egentligen mest om att vi får fler saker?
Ja, i praktiken är det faktiskt så. Och det behöver ju inte vara saker, det kan ju vara tjänster också.
Ja, BNP-tillväxt handlar egentligen mest om att vi köper fler prylar eller tjänster. Vissa menar att vi skulle kunna övergå till att mest köpa tjänster för att behålla tillväxten utan att exempelvis slita så mycket på planeten. Men Mikael menar att det är omöjligt.
Vi kan inte klia varandra på ryggen hur många gånger som helst. Det är väl bättre att byta ut varorna mot tjänster ur ett miljöperspektiv då. Men när vi väl har gjort det, vi kan inte ha en evig tillväxt i tjänster för att det har vi inte tid med helt enkelt.
Det finns också en utbredd tro på att om vi får mer tillväxt så får vi också bättre sjukvård och skola. Men välfärden, precis som många andra tjänster, blir dyrare i takt med att ekonomin växer. Och därför har inte antalet lärare, läkare och sjuksköterskor ökat särskilt mycket sedan 80-talet. Varor däremot blir billigare och billigare.
Behöver man en borrmaskin, då springer man till ett sånt där Biltema så köper man en borrmaskin. För 30 år sedan tror jag de flesta funderade länge. Vem känner jag som har en borrmaskin?
Sveriges resa från fattigdom till rikedom under 1900-talet var såklart fantastisk. Och många länder har resan framför sig. Men vad ska vi i Sverige egentligen ha BNP-tillväxten till idag när vi redan har så många prylar?
Det är ganska få politiska diskussioner som handlar om någonting annat än just hur vi ska öka den ekonomiska aktiviteten, hur vi ska få företagen att blomstra och så vidare. Och sen förs det någon slags klimatdebatt vid sidan om att vi måste förändra vårt sätt att leva och sådär. Men det handlar ju snarare om att vi ska leva på som vanligt ungefär fast med andra energislag.
Idag är det inskrivet i lagen att bebyggelsen, alltså husen där vi lever och bor, ska gynna tillväxten. Vi har myndigheter som heter Tillväxtanalys och Tillväxtverket. Och tillväxten ses som det kanske främsta målet för samhällets utveckling.
När jag pratar med folk, politiker och sådär, men tycker ni att vi måste ha tillväxt i framtiden? Ja, men tänk vad bra tillväxten har varit. Ja, men nu är vi ju rika. Ja, men du vet, det finns ju andra länder som måste växa. Ja, jo, men nu vill jag prata om Sverige här. Ja, men du vet, och så, alltså det är fortfarande någonting som är så förknippat med hur positivt 1900-talet har varit jämfört med alla andra århundraden, så att man tänker att vi måste ha det i framtiden också. Politiken är ju riggad så att vi måste skapa så många jobb som möjligt, vi måste konsumera så mycket som möjligt, vi måste ha företag som växer. Alltså, nästan alla lösningar på alla samhällsproblem bygger ju på att vi ska ha ökad aktivitet i ekonomin.
Ökad BNP har blivit universalreceptet för att få samhället att fungera. Och så snart vi räknar på framtiden så gör vi antaganden om några procents tillväxt per år. Men tänk om det inte blir så.
1900-talets tillväxt tänker man att den var normal och att det är ungefär det vi kommer få i framtiden också.
Var den normal?
Nej, den var absolut inte normal. Alltså, 1900-talet var ett väldigt exceptionellt århundrade egentligen. Den globala befolkningen ökade från kanske 2 miljarder till nästan 7 miljarder. I Europa hände väldigt mycket, alltså industrialiseringen, urbaniseringen, att människor flyttade in från landet till städerna, jämställdhet, att både män och kvinnor jobbar. Så var det ju inte för 100 år sedan. Så det är mycket sådana här liksom förändringar som gjorde att 1900-talet hade en väldigt stark utveckling. Det kommer liksom inte hända igen.
Men vad händer då om vi antar att det ska bli som på 1900-talet och så blir det inte så?
Ja, det är en bra fråga. Jag tror inte att någon kan svara på vad som händer, men det blir ju inte som vi har tänkt oss. Alltså man kan ju säga att ekonomiska kriser i allmänhet bygger ju i princip på att man gasar för fort och kör in i väggen. Det blir inte som man har tänkt sig. De brukar ju blåsa över ganska fort, alltså finanskriser. Men nog blir det någon typ av kris när vi utgå från en tillväxttakt och sen blir det inte som vi har tänkt oss.
Vi människor tänker ofta att allt kommer att fortsätta som det hittills gjort. Men det finns flera anledningar att tro att tillväxten faktiskt kommer avta i framtiden. En åldrande befolkning är ett skäl, klimatförändringar ett annat. Och naturresurserna, materialet som behövs för att tillverka alla prylarna, håller ju också på att ta slut.
När man tittar på liksom resursanvändning, totala mängder avfall, koldioxidutsläpp, energianvändning, så finns det väldigt tydliga samband historiskt sett mellan BNP-tillväxt och miljöpåverkan. Och det är verkligen inte konstigt. Producerar vi mer och mer, konsumerar vi mer och mer, så går det såklart åt mer resurser och det kommer ut mer avfall i slutändan.
Under de senaste 50 åren har vi människor förändrat klotet snabbare och mer genomgripande än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Vissa miljöproblem har minskat, men många miljöproblem har ökat i ungefär samma takt som BNP. Det är verkligen en sliten planet vi befinner oss på. Och kanske är det dags att fundera närmare på vad vi vill uppnå. Är verkligen ekonomisk tillväxt det allra, allra viktigaste?
Vi måste kunna föreställa oss en annan värld. Vi måste kunna fundera på vad vi ska bygga framtiden utifrån. Vi måste kunna säga, okej, det kanske hotar tillväxten, men det är ett pris vi får betala för att vi måste sätta andra mål i första rummet. Liksom.
I projektet Bortom BNP-tillväxt har forskarna istället tagit fram andra mål som garanterar det mest grundläggande. Alltså att människor och miljö mår bra. Marken och klimatutsläppen är rättvist fördelade till alla på klotet. Och alla har möjlighet till inflytande i samhället och bostad, vård och skola.
Vi har två ekologiska mål och två sociala mål som så vi ser till att liksom, ungefär ska garantera att planeten mår bra och att människor mår bra.
Med målen på näthinnan blickade Mikael och hans forskarkollegor framåt mot år 2050 och skapade fyra scenarier eller framtidsutsikter som vi kikar närmare på i den här podden. Vi besöker den kollaborativa ekonomin där vi delar på nästan allt. Vi gör ett nedslag i ett självförsörjande Sverige där vi bor på landet och odlar egen mat. Vi hälsar på i den cirkulära ekonomin där avfall inte längre existerar. Och så utforskar vi robotsverige där datorer och maskiner gör nästan allt arbete.
Det är ingen idé att titta på fyra scenarier som i stort sett är lika, tyckte vi. I alla fall inte i det här fallet. Vi vill kunna jämföra och se liksom hur olika det kan bli.
Framtidsutsikterna säger inte vad som kommer hända i framtiden. Eller ens vad som skulle kunna hända. Men de kan hjälpa oss att skapa nya ramar och tänka annorlunda än vi gör idag. Mikael menar att vi måste bryta oss loss från våra invanda tankemönster där BNP-tillväxt är ett måste. Hitta andra vägar, drömma nya drömmar och diskutera sånt vi knappast nämner idag.
Att utgå från den här tillväxten som man nästan alltid gör i samhällsplaneringen, ja, det behöver ju verkligen problematiseras och funderas på. Men om vi inte kan prata om det här, om vi inte kan föreställa oss det, om folk blir rädda så fort man säger att vi inte har tillväxt, då är det väldigt svårt. Men jag säger så här, jag kanske inte tror att vi kommer att ha tillväxt i framtiden, men jag är säker på att vi kommer att ha utveckling. Och jag hoppas att vi kommer att ha en positiv utveckling. Jag tror inte lösningen måste vara att man har en växande kaka. Utan för det första så kan man dela rättvist på en kaka om den inte är allt för liten. För det andra så kan man utvecklas och få det bättre på så många olika sätt. Allting behöver inte handla om att äta mer, utan det kan också handla om att äta bättre.
I ett Sverige bortom BNP-tillväxt måste vi göra saker helt annorlunda. Någon har sagt att det inte handlar om att krympa en stor elefant till en liten, utan om att förvandla den till en snigel. Men hur kan livet se ut då? Vad jobbar vi med och vad gör vi på fritiden? Vad äter vi? Vad tänker vi? Och vem älskar vi? Allt detta undersöker vi i den här podcasten. Men först ska jag tillbaka till Erik på återvinningscentralen i Malmö. Gör du själv slänger många grejer?
Nej. Det gör jag inte faktiskt, trots att jag jobbar här. Jag har ju världens läge till att fylla bilen varje dag jag ska hit liksom och göra mig av med det. Men jag tror man blir faktiskt lite, man blir mer medveten av att se allt det här varje dag. Jag ger hellre bort grejer eller vad som helst liksom.
Nu står Erik och jag på en avsats ovanför elektronikcontainern. En äldre herre kastar ner ett tangentbord som landar i ett hav av elkablar, nätverkskablar, matberedare, datorer och mobiltelefoner.
Det är som att släppa en bomb inne på Elgiganten ungefär och sen gå in där efteråt. Hade man provat att koppla in någonting så är jag inte förvånad om vissa saker fungerar.
Allt som finns här kommer tas isär med hjälp av maskiner eller för hand. Metallerna smälts ner och används igen. Plasten eldas upp. Men varför tror då Erik att vi slänger såna oerhörda mängder grejer? Och varför ser vi egentligen nöjda och lättade ut när vi gör det?
Det är ju för att samhället är som det är. Man ska gå och jobba, sen ska man tjäna sina pengar och sen så ska man köpa grejer för det för att man känner att man har varit duktig. Liksom. Nej, men det är kanske skämt att säga det, men det blir lite att folk får ju ett begär av att göra sig själv nöjda på något sätt. Alltså känna att jag har varit duktig så jag förtjänar det här. Liksom. Men då kanske det blir ofta folk går och köper saker och många gånger som de kanske inte ens behöver. Och det är bara att titta, det är ju reklam överallt. Du ska ju köpa precis allting och ta gärna två och betala för en eller tre betala för två. Så det produceras ju mer och mer hela tiden. Ja. Och det är ju för att vi ska köpa det och sen slänga det.
Mitt namn är Anna Bengtsson och det här är Framtidsutsikter, en podcast bortom BNP-tillväxt finansierad av forskningsrådet Formas. I nästa avsnitt gör vi ett nedslag i vardagslivet i den kollaborativa ekonomin. Skulle du till exempel kunna tänka dig att dela nästan allt och knappt äga någonting? Surfa gärna in på bortombnptillväxt.se för fler tankar om ett hållbart samhällsbyggande.